Det är också så skiljer med PMDS gentemot PMS är att för att diagnostiseras i det här så måste det innehålla ett psykologiskt besvär. Så det behöver inte bara vara de här fysiologiska besvären att man får liksom, kanske lite trött i kroppen eller att man är uppblåst eller liknande. Utan det måste finnas en psykologisk grund i det som antingen påverkar en emotionellt eller kognitivt.
Varmt och välkomna till andra delen av den här tvådelspodcasten. Idag så kommer vi gå in på ett spännande ämne som handlar om menscykeln. Det handlar om PMS och även någonting som heter PMDS. Vad det är för någonting, det kommer vi få reda på av Liselott Wiklund. Liselott, hon läste samma utbildning som jag, kognitiv neurovetenskap med tillämpad positiv psykologi och grottade ner sig mycket kring de här ämnena när hon gjorde sin C-uppsats, så hon kan de här sakerna. Liselott är en person som försöker hända. Hon gjorde väldigt mycket initiativ under tiden här i Skövde. Det är också en person som verkligen tycker om att fundera och att ta vara på livet och göra saker. Jag hoppas verkligen att ni kommer att tycka att det här avsnittet var lika bra som jag tycker och att ni lär er kring de här sakerna. Nu tycker jag att vi kör igång det andra avsnittet av den här mini-podcasten.
Nu, jag såg in att du har ett väldigt fint halsband på dig.
Mm.
Kan du berätta vad det är för någonting?
Det är faktiskt en livmoder.
Ja.
Som jag har suttit knoppat ihop. Själv.
Nej?
Jo.
Har du gjort det själv?
Ja,
det
har jag.
Jaha.
Jag
visste inte.
Skulle jag inte fortsätta med akademiska studier eller någonting sånt jobb så ville jag gärna bli smyckesdesigner.
Mm.
Det har väl blivit ända sen jag lärde silversmed.
Mm.
Så jag tänkte innan jag min opponering till mitt examensarbete nu så tyckte jag att jag skulle ha lite livmoder runt halsen.
Ja.
Så det är gjort av sån... men inte vad det heter, typ som en smedtråd. Så har jag två stycken pärlor som äggstockar. Och så sen har jag också satt dit en liten röd pärla så att det ser ut som lite mens. Så jag tänkte att det symboliserar min kärlek för att snacka mens med folk.
Det är väldigt passande inför det vi ska prata om idag.
Eller hur? Ja, men jag tänkte det. Den här får man göra på sig lite när som. Men speciellt när man vet att det är... schemalagt mensprat.
Då ska det på.
Precis, ja. Då kan man alltid visa lite på de som inte har riktigt har koll på hur livmodern ser ut och så, med äggstockar och så. Så kan man alltid visa lite på halsbandet om man inte har något annat.
Det passar perfekt. Du har väl pratat rätt mycket om det här nu sista.
Ja, precis. Tiden,
med kompisar och med...
Ja, absolut. Det är många som är intresserade av mens.
Mm.
Och det tycker jag är bra.
Mm.
Men det är väl just det att folk är intresserade att prata om det för att man inte... Det är så många som inte vet så mycket om vad det är egentligen.
Mm.
Inte bara... Mens är inte bara lite blod som kommer några dagar i veckan utan det är betydligt mycket mer. Som man måste kunna.
Ska vi köra igång och prata lite mens då?
Ja, absolut. Det gillar vi ju. Alla fall jag.
För jag tänker att... någonting som hade varit bra är att kanske börja med grunderna lite grann kring menscykeln.
Precis.
Ska vi börja där tycker du?
Ja.
Vill du berätta lite grann, hur fungerar menscykeln?
Precis. Jag tycker att det är ganska enkelt. Eller först och främst tycker jag att det är superviktigt att vi ens pratar om hur menscykeln fungerar. För att jag själv är ju snart 27 år och inte alls haft så jättebra koll på menscykeln. Så nu ska jag försöka göra en pedagogisk genomgång.
Nu kör vi.
Så det som man kan tänka mer generellt så brukar man säga att en kvinnas menscykel är runt ungefär 28 dagar.
Mm.
Och den kan man då dela in i två stycken olika faser. Och det är, nu kommer jag slänga lite engelska ord och så där ibland, men de är lätt att översätta annars. Men follicle phase och luteal phase.
Mm.
Och den första fasen är då ungefär 14 dagar.
Mm.
Och efter den så kommer en ägglossning.
Mm.
Och sen påbörjar då luteala fasen då. Som slutas och sen så startar menscykeln igång igen med menstruation. Så första och sista dagen på menscykeln är mensen.
Okej, okay, så det är två större cyklar i den här helhetscykeln kan man säga. Eller två större delar.
Två större delar, precis. Så den första delen, den follicle phase, som man då säger, handlar egentligen om att vi ska få en mognad av ett ägg. Så vi, alla kvinnor föds med de äggen som vi kommer ha i resten av vårt liv.
Just det.
Och man kan säga att vi förbrukar några ägg per menscykel.
Det är mer än ett?
Mer än ett är det som kommer i början. Så att vi startar kanske ja, med några ägg. Jag är inte supersäker på just exakt hur många ägg. Men några stycken startar vi och de börjar en mognadsprocess i början här av fasen. Och så slutar det med att det är bara ett ägg som är kvar i den här mognadsfasen. Så att de andra har då degenererat.
The chosen one.
The chosen one, precis. Och det är bara the chosen one som får chansen till att komma loss och parta i livmodern.
Och ner till festen.
Precis, okay. Och det som kan leva av time of our life, som det blev för oss då.
Just det.
Mm.
Okej, okay, så första fasen här, då är det ett par ägg som liksom sätts igång. Men det är bara ett av dem som sen blir färdigt.
Mm, precis. Alltså generellt så är det ju ett då som blir det. Sen skulle det kunna vara så att liksom med tvåäggstvillingar till exempel, så kan det ju också bli att det blir två ägg som blir mognade ungefär samtidigt.
Just det.
Fast då brukar det oftast vara det i olika äggstockar.
Just det. Och då är det två äggs, då är det alltså två, då är individerna inte, har man inte precis samma
DNA. Nej, så då är man inte identisk.
Med som syskon.
Precis. Så man brukar säga det, två äggstvillingar, de har ju ungefär lika mycket procent samma gener som vanliga syskon. Medan identiska tvillingar, och de kommer ju från ett ägg och ett spermie. Så de är ju nära till 100%.
Okej,
okay.
Så det här är fas 1, alltså sätta igång ett par ägg, ett väljs liksom ut eller så här. Och vad händer sen?
Ja, så det är ju lite andra processer som sker, nu gör vi ju på ganska basic nivå här. Men menscykel är bra mycket mer komplex än så det är ganska mycket sammanband genom både hjärnan och våra livmoder och speciellt äggstockarna som sker. Så det är lite hormonutbyte.
Hormon. Ett hormon är ett kemiskt meddelande som skickas ifrån någon del i hjärnan eller någon del från en annan del av kroppen. Och det som är speciellt här är att ett hormon, det skickas ut i blodet. Och i och med att det skickas ut i blodet så kan det påverka väldigt mycket i vår kropp. Inte bara på ett ställe utan på flera.
Ja, och lite olika nivåer som påverkar olika saker. Så att i början där så har vi ganska högt på ett hormon som heter follicle-stimulating hormone, som då, som namnet låter, stimulerar växten på våra follicles, som då är ett skal som bildas runt vårat ägg. Det är lite som en kanske man kan säga, en skyddande hinna som sätts lite nya celler och sånt, så att den liksom påverkar den här mognaden av ägget, att det ska kunna ske så att den växer och blir tillräckligt stor.
Okej, så det är ett hormon som gör att det här, de här, ett eller flera äggen då, att de skapar liksom en hinna runt omkring sig.
Mm, precis.
Och det här, vad heter det?
Follicle stimulating hormone.
Och det är ett hormon?
Precis.
Okej. Okay. Mm.
Så det utsändas ju då från hjärnan som säger då till det här äggstockarna att nu ska vi börja producera de här grejerna. Och det i sin tur då producerar ganska mycket av östrogen. Som är ganska högt då under den första fasen av menscykeln. Och högt östrogen i sin tur stannar då den här tillväxthormonet av follicle stimulating hormone, så att det slutar produceras i ungefär mitten av våran cykel, precis innan ägglossning. Och hög östrogen också påverkar då att vi släpper ut mycket mer av en till hormon som är kanske huvudmannen, om man ska säga det, i den andra delen av våra menscykeln, som är luteinizing hormone.
Okej.
Och det som sker det här då är att ungefär, ska vi säga lite lätt, 14 dagar på den här första den första fasen.
Fasen liksom. Mm.
Ja, precis. Som vi använder så är det mesta som sker just då är att den här folkon tillsammans med ägget ska växa och bli tillräckligt stort för att kunna hantera en ägglossning.
Just det.
Och då börjar vi med follicle-stimulating hormone. Och så sen producerar östrogen. Och högt östrogen då producerar i sin tur den här luteinizing hormone.
Okej, så det ska vi bara säga nu. Så det är än så länge vi uppe i tre hormon.
Precis.
Och det första hormoner. Är
follicle-stimulating hormone.
Follicle-stimulating hormone som leder till östrogen.
Precis.
Och östrogen är väl hyfsat välkänt.
Ja, precis.
Det som är mest välkänt av de här. Och östrogen gör att vi sätter igång den här processen med ägget.
Ja, eller ägglossningen som det kommer bli. För att högt östrogen då startar det igång en process att vi börjar, så att hjärnan börjar sätta igång det här tredje hormonet om vi säger så.
Okej, östrogen är det till tredje hormonet.
Ja, precis. Och då börjar det utsöndras och då är det bara man kallar lite fint för en LH surge. Alltså luteinizing hormone surge som egentligen menas bara med att vi får väldigt högt med den här luteinizing hormone.
Okay.
Och det den gör är då att den gör kroppen redo, speciellt äggstockarna redo för att ha ägglossning.
Okay.
Och det sker ungefär på mitten av menscykeln. Så då släpper vi ut vårat ägg ut i äggledarna så att den ska kunna göra sig redo för kanske en fin liten spermie ska komma och på besök så att de kan starta någonting där tillsammans. Mm. Så det är då runt ägglossningen där. Och efter ägglossningen har skett då är man precis i början av den andra fasen. Som är den här luteal phase då.
Okej, så första fasen slutar med ägglossning?
Ja, precis. Mm. Man kan säga det att den är precis i mitten där mellan båda faserna.
Mm.
Och den här andra fasen då, som heter luteal phase, det består ju då av att den här folken som är kvar, som är som det här lilla skalet, det blir ju kvar fast ägget då har lämnat äggstocken.
Mm.
Och det är då på svenska som man kallar för en gul kropp. För den börjar få en ganska distinkt gul färg. Och den börjar producera lite andra hormoner.
Okej,
speciellt.
Det är som lite fabrik.
Precis. Så det som den här gör, den här gulkroppen som då är den här tomma skalet. Eller tomma i alla fall från ägget. Börjar dras ihop och börjar degenerera. Och då börjar den producera ett hormon som heter gulkroppshormon. Eller på engelska progesteron.
Mm.
Och det den gör är att den säger till våran livmoder att nu måste vi börja producera en liten annan hinna här på våran livmoderslemhinna. Så att det, om ägget blir fertiliserat, att det ska kunna ha ett bra ställe för att mogna och bli ännu större och till slut bli en bebis.
Så det skapar liksom ett schysst ställe att växa.
Ja, precis.
För ett eventuellt ägg som då blivit befruktat.
Ja, precis.
Just det.
Så det är att det är våran celler där börjar växa. Och, så det blir som ett skönt, nästan litet täcke som den kan bli omfamnad i.
Mm, just det.
Mm.
Okej, så har vi första fasen, göra ägget redo. Och där det som också händer i slutet där, det är då att man börjar, det här skalet som kommer runt om det här ägget. Det är det då som blir till som en till liten fabrik som sen gör att livmodern i sig sen blir bra.
Mm.
Ett bra ställe att växa i.
Så den börjar producera det här progesteron då, som i sin tur börjar meddela att vi ska förändra lite strukturen på livmoderslemväggen.
Just det.
Mm. Så det blir det. Och i slutet på den här delen då, luteal phase, när då kroppen har känt efter att nej, men nu blev det faktiskt inget ägg som blev befruktat den här gången. Då känner kroppen, det är ingen mening att vi går runt med den här täcket som vi har skapat, utan vi kan skapa ett nytt täcket nästa gång. Och då börjar den liksom att den tar bort lite av det här. Och det är det som kommer bli vår menstruation.
Okej.
Okay. Ja.
Så mens innehåller, då är det alltså...
Så det är ju blod tillsammans med olika slemhinnor och liknande som då har suttit i livmodern som sen rinner av från väggen.
Just det.
För det är så när gulkroppen inte längre finns så producerar den inte längre progesteron. Och då har vi inte heller det här meddelandet av att vi ska skapa den här fina miljön för det här ägget. Och det är det som blir vår menstruation då.
Okej. Okay. Ganska komplext.
Ja.
Det är mycket grejer som ska funka.
Verkligen. Och går man in på ännu mindre nivå så är det... Då tar det några timmar.
Ja, vad bra. Men jag tyckte det var rätt spännande också när vi pratade innan hur östrogen och progesteron påverkar, eller verkar påverka oss. Skulle du vilja berätta lite grann kring hur det påverkar hur vi mår och hur man kan känna sig?
Ja, om vi tar det ganska lätta, bara förklara det lite enkelt och inte gå in, för det är ju betydligt mycket mer komplext än vad man låter som nu. Och tyvärr så vet man ju inte allting om, om det här än så länge heller. Men så som det verkar så inom forskningen som det finns just nu, så är det just att östrogen brukar vi tendera till att må ganska bra på. Och vi har ju ganska högt med östrogen precis innan ägglossningen. Och det är då som vi funkar ganska bra, och att man är väldigt alert, klarar av att göra mycket och organisera och planera. Man känner sig oftast lite extra snygg. Det finns också lite forskning som säger det att precis innan ägglossning så tenderar kvinnor att se mycket fräschare ut, att vi får lite mer symmetriskt ansikte som är väldigt spännande, och det i sig. Det finns också lite forskning som säger att vi blir attraherade av olika sorters män. Och det är kopplat då till någon mer mot evolutionspsykologi, när man kollar lite på att vilka män är det som kommer kunna ha våra barn och ta hand om dem. Men det är lite en helt annan historia. Men det är lite intressant om man är intresserad av sånt. Kan man läsa. Men progesteron är väl det. Och den luteala fasen är väl mest det som jag är intresserad av. Eftersom det påverkar många kvinnor runt om oss. Som
och,
finns.
Och det var den här fas nummer två. När vi ska skapa ett schysst ställe för att ägget växa.
Precis. Så den premensala perioden som är då precis innan vi ska få mens. Och det kan vara lite olika beroende på vissa tjejer eller kvinnor. Eller alla som har en livmoder benämnas ju inte heller som tjejer, tåls att nämna i den här också. Utan alla livmoderbärare som har en normal eller en fungerande menscykel, vissa kan ha problematiken då, antingen startas redan från ägglossningen, och så kan man ha det till några dagar efter mensen. Och det är ju vad vi brukar kalla för antingen PMS eller PMDS, som är det svårare. Och det är ju lite påverkad av just vad man trodde om progesteronet.
Exakt. Jag tänker vi skulle kunna gå in på den idag. För vi pratade innan idag om du förklarade ganska pedagogiskt kring en trappa. Skulle du vilja ta den?
Ja, precis. Jag tycker
det var tre saker.
Det är så lätt att försvinna i det här träsket av information ibland. Så att jag har försökt tänka att det är lite enklare att tänka de här olika termerna som en trappa.
Nu lämnar vi att prata kring menscykeln och går mer in kring olika besvär man kan ha i samband med sin mens.
Om man då börjar med att vissa kvinnor har premensala symptom. Och det kan vara att man någon gång i livet, eller inte sådär jätteregelbundet, känner några sorts av symptom som är kopplat till tiden precis innan man ska få mens. Det kan vara att man känner sig lite uppblåst i magen, att man kanske är lite lättirriterad, kanske får lite depressiva tankar eller liknande sånt. Men det behöver inte vara återkommande, utan det är att man kan känna det någon gång och att man känner liksom just ett symptom som är... Det kanske är ovanligt för ens menscykel. Och precis innan. Och att det slutar då efter mensen har kommit.
Just det.
Så det är liksom första steget av den här trappan som vi har skapat då. Och så sen om man kliver upp ett steg så blir det lite värre. Och då börjar vi kolla på premensal syndrom. Och det drabbar ungefär 25% av alla kvinnor. Och det är att man har återkommande problematik. Som också är, som bara drabbar en under den här tiden efter ägglossning och innan mensen kommer. Och det kan ju liknande vara där, det är ju samma symptom, att det är, kan vara emotionella grejer, att man kanske känner sig, man har svårt att koncentrera sig, blir lätt irriterad på människor omkring en, att man kanske gråter lite mer, känner sig lite mer värdelös. Samma där också, att det kan vara uppblåst mage eller att man får ont i kroppen, att man är mycket tröttare och kanske att man sover dåligt eller liknande. Och det är oftast att de kvinnorna som har det också, att det är återkommande. Så man brukar ha det i större delen av året, kanske på deras menscyklar. Behöver inte vara så, men att det ändå är lite mer ja, återkommande.
Så man kan säga att, att det här steg nummer två,
mm.
då blir det lite värre symptom kan man säga och lite mer frekvent.
Ja, eller? Absolut mer frekvent skulle jag säga, kanske den största delen.
Mm.
Och sen så kanske det blir värre symptom också, men det är just att man börjar känna så här, nej men det här börjar ske.
Mm.
Att jag kan se ett mönster på det, att den här tenderar jag till att i min menscykel så brukar jag må så här.
Just det.
Och att det kan ändå vara någonting som man vet om att det är det, men att man liksom klarar av att hantera det.
Mm.
För det är inte först man kommer upp på den tredje tappsteget där det faktiskt kan bli lite värre då.
Okej.
Och det är väl då man börjar säga att det kanske blir mer som en sjukdom eller en diagnos. Och det kallar då för PMDS.
PMDS,
vad står det för? Precis, så det är premenstrual dysphoric syndrom.
All right.
Eller lite lättare tycker jag att säga PMDD.
Vi håller oss till PMDS tycker jag. Ja, tycker jag blir jättebra.
Precis. Och det som man kollar där, det är ju då en psykologisk diagnos. Det är alltså då när man trappar upp ett högre steg. Att det blir att det är återkommande, så att de flesta av menscyklarna faktiskt innehåller den här problematiken. Det är också så skiljer med PMDS jämtemot PMS är att för att diagnostiseras i det här så måste det innehålla ett psykologiskt besvär. Så det behöver inte bara vara de här fysiologiska besvären, att man får liksom, kanske lite trött i kroppen eller att man är uppblåst eller liknande. Utan det måste finnas en psykologisk grund i det som antingen påverkar en emotionellt eller kognitivt.
Okej, och emotionellt, vad betyder det?
Emotionellt skulle man kunna se mer att det kanske blir att det skapar mer kanske depressiva tankar eller att man är ångestrelaterat. Att det blir liksom mycket känslor att man kan känna det.
Och kognitivt?
Mer exekutiva funktioner som man kan säga, som kan handla mer om minnet, hur man kan kanske planera eller strukturera olika saker, att man kan koncentrera sig med språkkunskap och sånt också. Och kunna ta hand om och processa olika sinnesintryck och liknande.
Okej. All right, så när det är den här tredjedelen då, eller tredje steget, PMDS, då har man, alltså måste man ha emotionella eller kognitiva symptom och andra symptom, fysiska eller?
Ja, precis. Som det behöver kanske inte vara fysiska, men det som man säger då är att för att det ska bli diagnostiserat till PMDS så måste man ha en problematik som är liksom psykologiskt grundad, som påverkar den liksom mer i hjärnan, om man säger så, mer än att bara fysiskt känna av vissa smärtor.
Okay.
Så att om du skulle säga att du kanske återkommande har jätteproblem, att du alltid blir svullen, att du får kanske ont i ryggen och trött, även om det kanske är ganska jobbigt under den här tiden, så beräknas inte det som att man kan koppla den då till PMDS, eftersom det då inte riktigt blir liksom en mental problematik, utan det blir en fysisk problematik.
Okej, så de här tre, jag skulle säga. Så första, det är att man har olika typer av symptom. Men som jag förstår det, som kanske inte är riktigt lika regelbundet. Andra delen, vad heter nu den? Det är
PMS då.
PMS.
Ja.
Och PMS då har man en större regelbundenhet och symptomen är lite mer kraftfulla.
Ja, precis, kraftfullare. Men man kan säga det liksom, att det här är något som är på återkommande.
Återkommande?
Ja.
Man ser regelbunden.
Precis.
Och sen tredje steget då, PMDS. Då är det, då måste det finnas en emotionell eller en kognitiv, alltså känsla.
Ja, precis. Liksom en rent psykologiskt, för att göra det lite enklare.
Precis.
Det är något som är en mental process som kan vara rubbad.
Men är det också så att, det liksom, att man kan se det som att det liksom är i hur pass allvarligt eller hur pass mycket man känner i de här tre stegen också?
Absolut, för det är så att PMDS räknas ju också som en diagnos. Och det är någonting som man får då genom att man går på en utredning. Och då måste det också finnas det, att det är vissa saker som du måste uppfylla. Vissa kriterier för att du ska kunna diagnostiseras med den här sjukdomen. Och då är det liksom så att det måste påverka ditt liv. Utanför antingen att det påverkar sociala relationer, arbetet. Att du kanske inte klarar av vissa saker som du vanligtvis brukar kunna göra.
Okay.
Så det påverkar ditt liv till en större grad. Och då förmodligen grundar det att dina symptom är värre.
Okej. Jag fattar.
Mm.
Tror jag. Och hur många sa vi var? Liksom, hur många kan man säga är det som drabbas eller som har de här olika tre olika stegen liksom, av det här?
Så enligt ungefär den forskningen som jag har läst så brukar man säga att de här med att man någon gång har känt en symptom av som är kopplat till menscykeln, brukar man säga att det är ungefär 91% av alla kvinnor i reproduktiv ålder som har en menscykel då.
Mm.
Och då, det är ju ganska många om man säger det, det är nästan allihop.
Mm.
Men med återkommande mot PMS räknar man på ungefär 20-25%. Och det är då värre diagnosen då som man kan få är mellan 3-8%. Det är lite beroende på vad man forskning man läser, men ungefär 3-8% är det som är mest återkommande.
Så 3-8% av kan man säga hela Sveriges
ja, egentligen så man kan säga kvinnor med fungerande menscykel. Ja.
Ja, det är okej.
Okay. Mm.
Jag försöker tänka att många människor det är, men jag
ja, precis. Nej, men det som man ser också, speciellt om man kollar i DSM då, som är en bok där man diagnostiserar mentala sjukdomar genom den.
Mm.
Och där säger man också att vad forskningen har kommit fram till att PMDS finns över hela världen och det är ingenting som är bara grundat ifrån olika sorters kulturer eller liknande.
Nej.
Det finns kulturskillnader på hur många det är som söker hjälp för det eller hur mer kulturellt accepterat det är.
Mm.
Men just att det är återkommande på de flesta ställena att kvinnor faktiskt lider av den här problematiken.
Ett litet symptom, alltså vilka symptom får man av PMDS? Eller vad är symptomen?
Ja, det kan ju vara ganska mycket olika symptom. Mm. Och det som är väldigt då specifikt för just den här problematiken är att det bara är under några dagar eller veckor under menscykeln. Så att du kan till varje gång, så om man ska känna så här, ja, är det här verkligen någonting som jag har eller kan det vara någonting annat? Så kan man börja kolla sin cykel och se så här, när börjar från när man får sin mens och så kollar man, när börjar jag få de här återkommande känslorna eller ja, problematiken av symptomen som man får. Så det kan ju vara allting från att man blir mycket mer lättirriterad. Man kanske hamnar lite mer i bråk med andra människor. Det kan vara liksom tankar om att man grubblar på saker. Att man kanske känner sig, ja, man är inte värd någonting. Man kan bli liksom ganska elaka tankar mot sig själv. Mer ångestrelaterade tankar. Det kan också vara problematik, som jag sa tidigare, just om man har problem med sömn, man kanske får problematik med sitt matintag, att man antingen äter för mycket eller inte kan äta någonting alls. Och det kan också vara de här fysiska, att det är mer smärtor och liknande. Så det kan vara ganska olika beroende på vem det är man pratar med, vilken problematik man kan ha. Men just det, om man känner igen sig att det här är återkommande precis några dagar innan mens och när mensen har kommit någon dag innan på det så finns det och det avslutas efteråt och då mår jag bra, så kan det nog vara bra att kolla upp om det är den problematiken man faktiskt lider av.
Okej, men vad gör man? Liksom? Okej, men det verkar så nu som att jag har liksom de här symptomen ganska ofta och de liksom ställer till mycket besvär. Vad kan jag göra?
Mm.
Liksom?
Men ditt fall är ju lite problematiskt då, eftersom du inte har någon livmoder. Så det är kanske första, att man har en menscykel och en livmoderbärare. Så det, har man tickat av det först, så kan man gå. Först och främst så skulle jag faktiskt rekommendera människor att börja följa sin menscykel. Och det kan man antingen göra med penna och papper och kontrollera det. Så finns det ju också jättebra olika appar som man kan använda sig av. Där man kan fylla i när man blöder, när man tror att man brukar få ägglossning, vilka symptom man känner av. Och först och främst bara för att känna så här, ja, men är det här någonting som är relevant för mig, att jag börjar få det här återkommande problematiken.
Mm.
Och känner man att det här är verkligen det, så tycker jag absolut att man ska söka vård. Då kan man höra av sig till vårdcentralen och så kan man berätta om sin problematik där och få gå och kolla om man faktiskt kan bli diagnostiserad av den här problematiken då.
Okej, så söker våra appar. Har du några exempel på?
Jag visade ju faktiskt dem lite tidigare innan. Så jag använder mig, jag har testat massa olika. Och det där kan man faktiskt kolla upp mycket själv. Det finns jättemånga olika i liksom, hur de ser ut. Och så väljer man den som man tycker funkar bäst. Mm. Så det kan man göra. Och kolla på till exempel om man har en iPhone kan man kolla på App Store. Och Android har det säkert också. Och alla de olika. Kan man söka på mens, till exempel en menstruation. Kommer upp massa olika appar. Jag använder mig av 3 stycken appar. Man behöver absolut inte använda sig av 3.
Vilken är din, har du en som är din favorit?
Eller? Ja, min favoritapp heter Flow. Så F-L-O. Den funkar väldigt bra till mig. Och den är superenkel att skriva in. Så då klickar du på varje dag hur du mår. Du kan också fylla i hur mycket vatten du dricker, om du har tränat, hur din sexlust ser ut, om du har menstruation eller om det är ja, vad för sorts blödningar du har och liknande. Och det som är bra med den är också att du kan börja förstå hur din kropp fungerar. Att du kan se, ja men kanske 5 dagar innan min mens kommer så har jag faktiskt den här problematiken. Men andra dagar så mår jag lite bättre. Och då kan man liksom börja följa det här. Och det som är så fiffigt med de här apparna är att de kan lite snällt säga till så här, pling, om 2 dagar börjar kan du få problem med din PMS. Och så då kan man vara lite förberedd. Och jag tycker att det är viktigt här också att om man använder sådana här appar så får man ta det lite mer som att den försöker säga något snällt. Att den påminner inte om att ditt liv kommer bli ett helvete, utan påminner dig mer lite. Nu kommer det vara lite tungt, försök ta hand om dig själv lite bättre nu. Så att det inte blir att man använder apparna och liksom startar upp något. Att ja, man får ångest bara för att det ska gå igång. Utan mer använder det som en påminnare om att köra lite lugnt dagen innan. Och försöka lära sig själv lite bättre. Hur funkar jag när jag har min PMS? Finns det några bättre saker som jag kan göra då istället? Att när du har din PMS eller PMDS så... Så kanske det, som för mig, kanske det inte funkar jättebra att jag ska göra massa saker under de dagarna. Kanske det är skönare att faktiskt försöka boka de viktiga möten eller presentationer. Kanske några dagar efter när jag precis börjat min mens. Eller kanske 1-2 veckor in när jag faktiskt mår som på topp och kan prestera jättebra. Och bara göra det lite snällare för sig själv.
Mm.
Så jag rekommenderar verkligen de här olika apparna. Om inte annat också är att när man väl ska ta kontakt med vården. För det är något sedan så vill de gärna att man också ska kontrollera sin menscykel innan. Så man måste ha kontrollerat 3 månader i rad. Att man har den här problematiken för att kunna bli diagnostiserad. Så det är lika bra att man börjar sätta igång.
Okej, så det är alltså söka vård.
Mm.
Använda appar. Flow är din favorit.
Precis.
Och sen så nämnde du också det här med att ta hand om sig själv. Att underlätta sig själv när man vet att nu kommer min mens. Jag tror att antagligen kommer ha den här problematiken. Så man försöker ta hand om sig själv och planera kring den tiden.
Precis. Mm. För att jag tror att livet skulle vara lite enklare för oss om vi faktiskt kunde liksom planera lite utöver hur våra menscykel ser ut.
Mm.
För så som vetenskapen säger så fungerar vi olika. Under menscykeln. Och jag tycker inte det är så mycket fel med det. Utan bara säga så att. Men jag tenderar till att må bättre de här dagarna. Då gör jag det. Som funkar bäst för mig de dagarna.
Mm.
Om till den graden man såklart kan. Sen är det jätteviktigt att hålla sig aktiv och uppe. Och verkligen arbeta över. Och hålla sitt välbefinnande och välmående högt upp.
Men finns det några andra saker som PMDS också? Vi pratar lite grann om olika alltså kognitiva förmågor.
När vi pratar om kognitiva förmågor här så menar vi olika typer av mentala processer och olika typer av saker som vi kan göra med vår hjärna. Och ett par av dem kommer Liselott komma till ni.
Mm.
Finns det något sådant som det påverkar?
Absolut. Det är så att... Det finns ganska mycket forskning ute just nu. Tyvärr så finns det inte lika mycket forskning som man hade velat om. Så det är lite svårt att generalisera olika resultat som man kan säga. Men det finns forskning som tyder på att det är ganska mycket saker som händer i hjärnan med kvinnor som har PMDS jämfört med kvinnor som inte har det.
Mm.
Och då kan man se, jag har kollat lite olika på litteraturen och kikat ganska mycket på 3 stycken olika kognitiva förmågor som då kan vara, som jag kollar på förväntan och på arbetsminnet och kognitiv kontroll. Och det som vi kan se där är just det, om vi till exempel kollar på förväntan, så kan man se det att kvinnor med PMDS jämte med kvinnor som inte har det förväntar sig mer, om vi ska se ett negativt stimuli. Att vi ska då säga till de här kvinnorna att nu kommer ni kanske få en, tar vi lite hårt och säger, ni ska få en elstöt. Och då säger man det till de här båda grupperna, kvinnorna med PMS eller PMDS och kvinnorna inte har det. Och då är det, aktiveras det mycket mer i den här negativa förväntan i kvinnor med PMDS. Att det startar igång en större process i hjärnan än vad det gör med kvinnor som inte har det. Men det som är intressant då enligt de här studierna är just då att när de väl får stimulit så reagerar de här på samma sätt.
Mm-hmm.
Att stimulit i sig blir inte värre för kvinnor med PMDS, utan det är just förväntan inför stimulit som påverkas annorlunda.
Så man kan säga att liksom rädslan eller farhågan för stöten är mycket större hos dem som har PMDS.
Precis.
Men när de väl får stöten så upplever de det lika hemskt.
Ja, precis.
Med eller utan PMDS.
Mm.
Okay.
Så då kan man se just de här processerna i hjärnan då som förvärras, kan man säga. Att det är en aktivitet som startar igång som gör det då värre.
Som man ser liksom negativa eller farligheter och annat. Då blir större för en.
Ja, precis. Man upplever det som en större grej än om man inte skulle ha PMDS.
Fatta.
Ja.
Finns det något annat som du nämnde, 2 andra saker också?
Ja, precis. Man kollar ju också på som på arbetsminnet då. Som jag också kollar på. Och där kan man se lite på lite olika hjärnområden. Så kan man också kolla på till exempel hippocampus och parahippocampus. Så hippocampus är ett område där vi använder ganska mycket för minnen.
Ja.
Nu går jag in lite mer på hjärnområdena mer än kanske bara arbetsminnet. Men det som man ser där är att hippocampus under PMDS är ganska hyperaktivt under den här tiden. Men en parahippocampus är lite mindre aktivt. Och det som det här gör, parahippocampus i det här fallet på de här studierna som jag har läst, ska då kunna hjälpa till och hämma vissa stimuli. Säga att det är en stimuli som kommer in och då bestämmer den så här, ja men ska vi ha det här stimuli, ska vi skicka det vidare till att de ska ta hand om.
Vad är nu det här med stimuli?
Stimuli, så alltså en sak som sker. Att det kanske är en hund som springer över gatan.
Mm, mm, mm.
Och då är det ett stimuli.
Okay, mm.
Som kommer in. Och då ska den kunna bestämma här nu, ska vi, är det här någonting vi ska reagera på eller är det någonting som vi inte ska reagera på?
Okay.
Och då ska den kunna skicka vidare. Och det man då har sett att eftersom de här både har liksom en annan aktivering än vad de brukar ha, så är det så att kvinnor med PMDS har alltså en problematik med att hämma de här negativa stimulin, som kanske det vanligtvis gör. Att då har vi alltså en nästan som en öppet mål för att skicka in negativ stimuli. Och då har vi liksom hippocampusområde som då är lite mer överaktiverat under den här perioden, som då börjar liksom gå igenom saker och börjar skapa olika minnen. Så att vi då tenderar till att bearbeta och lära oss om saker som kanske vanligtvis inte skulle göra.
Okej, så det är då, så man kan säga lite som att det är liksom att en porten är öppen för mer negativa liksom, intryck.
Precis.
Att man upplever mer negativa intryck som man inte skulle upplevt om man inte hade haft PMDS.
Mm, precis.
Om man generaliserar.
Ja.
Okej. Mm.
Så man bara ska göra det väldigt, väldigt enkelt på det sättet. Så verkar det som att det är det gör. Att, liksom att kvinnor med PMDS är mycket mer mottagliga för negativ stimuli. Och att man då lättare formar det till olika sorts minnen.
Mm.
Och sen har man också sett det att just i vissa kognitiva, test.
Mm.
Att också vissa delar av det så fungerar arbetsminnet också lite sämre till det. Och samma är det då med kognitiv kontroll. Och det handlar ju ganska mycket om att hur vi ska kunna välja hur vi ska hantera vissa situationer till exempel. Om jag ser att, jag menar om du kanske säger någonting till mig och så blir jag liksom rent, min första tanke är liksom, men nu blir jag arg på dig. Då kanske jag vanligtvis kan hämma den här liksom, den reaktionen som jag vill göra. För att jag kanske inte tycker att det är relevant eller inte. Jag hinner tänka till steg två. Medan kvinnor med PMDS då verkar som att de har en liten sämre aktivering av just den här kognitiva kontrollen. Vilket gör att man kanske då inte klarar av att hämma alla reaktionerna som man då vill göra. Utan det är... Att man liksom blir lättare.
Man är lättare för att säga att maten inte smakar bra.
ja, lite enklare skulle man kunna säga.
Eller så. Någon frågar en liksom så här, hur ser det här ut?
Mm.
Så att man är mer ärlig typ.
Ja, eller? Sen om det verkligen är så enkelt att förklara, det kan man inte säga. Men om man skulle ta det riktigt pedagogiskt så skulle det kunna vara så att just kvinnor med PMDD verkar så att de tenderar till att ha en högre aktivering till att ta emot mycket mer negativ stimuli.
Okay.
Samtidigt som att de har en problematik med att hämma de här olika reaktionerna till saker som händer.
Okay.
Mm.
Finns det några andra liksom, sådana här hjärnförmågor eller andra hjärndelar eller sånt?
Ja, det finns ju såklart absolut jättemycket som man kan kolla på. Men just det som man ser, de här förändringarna i hjärnan som sker, handlar ganska mycket om till våra känslocentrum i hjärnan. Och det som jag har kollat på lite olika då är till exempel en del av våran amygdala och en del av vårat cerebellum. Och det handlar också ganska mycket om det här med bearbetning av känslor.
Och de här två, vad gör de? Amygdala och cerebellum? Vad liksom?
Ja, om vi ska ta det som lite enkelt, bara för att förstå och inte gå in, för det är väldigt komplexa och de gör väldigt, väldigt mycket olika saker, de här hjärndelarna. Men kopplat till de studierna som jag har läst här så handlar det ju väldigt mycket om att ta emot och kunna reglera och bearbeta olika sorters känslor och känslouttryck. Och som amygdala är också nästan som en central port till olika delar som säger liksom vad man ska göra och hur man ska kunna reagera på olika saker.
Okay.
Och att man har sett då att den är ganska överaktiverad, den här, i kvinnor med PMDS.
Okay.
Så att det då är att man bearbetar mycket mer känsloproblematik, om man säger så.
Mm, okay.
Att det då blir att emotionell liksom, reglering och bearbetning kanske sker på ett annat vis än om man inte skulle ha PMDS.
Mm.
Så som det verkar vara då.
All right. Så det händer egentligen. Det är rätt många olika grejer.
Ja.
Jag tänkte höra. Vad du tyckte var mest intressant?
Ja, alltså det som var mest intressant för mig är lite det här med att förstå hur komplex våra vänpsyke faktiskt är.
Mm.
Och det har varit otroligt intressant att se hur... Hur mycket en kropp kan påverkas av olika saker. Jag kollade mycket på just om man kollar skillnader som sker i hjärnan bara över laget med menscykel och då kopplat då på hälsosam eller friska kvinnor, om man säger det. Liksom kvinnor som inte har en problematik med PMDS, och det är otroligt mycket som sker under våra menscykel.
Mm.
Och att egentligen efter att ha sett det, hur mycket som sker faktiskt i hjärnan i förändringar, så tycker jag absolut det här bland det som jag pratade innan om, att faktiskt följa sin menscykel. Att på något vis kan man också optimera sig själv lite grann.
Mm.
Att när man vet jag att jag tenderar till min menscykel här, när mina också vissa hjärnfunktioner fungerar lite bättre, så kan jag ju också anpassa mig själv efter hur min kropp faktiskt mår.
Mm.
Och att det tycker jag är riktigt häftigt.
Mm.
Och det som har varit mest intressant är bara att se hur lite jag faktiskt visste. Och hur lite mina vänner och min familjemedlemmar vet om. Och våra menscykel. Och det är i grund och botten en av de viktigaste sakerna till liv. Så vi måste ju veta mer om det.
När du läste om det här, finns det liksom någonting som har chockat? Eller någonting som varit så här väldigt som du blev väldigt, väldigt förvånad över? Eller så här, som du inte trodde var som du... Eller?
Ja, absolut. Först och främst var jag nog ganska chockad över hur mycket hjärnan faktiskt styr vår menscykel. Just med det här med att det är hjärnan som startar alla signalerna till att skicka ut vad som faktiskt ska hända i våra äggstockar. Och hur mycket hormoner kan påverka en kvinna. Och inte bara över den här PMS-perioden som man säger, utan att det påverkar oss hela tiden. Och det var faktiskt väldigt intressant. Sen var jag också chockad men glad över hur mycket forskning som faktiskt kommer från Sverige. Och då blev jag en stolt svensk, måste jag säga. Att vi ligger framåt i att vi faktiskt bedriver såna här frågor som är så enormt viktigt för alla i världen egentligen.
Har du något tips? Alltså, vad skulle vara så här, mitt tips till vem du nu...
Livmoderbärare.
Ja, till vad du vill egentligen. Liksom. Har du något tips ifrån allt det här?
Ja, alltså mitt tips är lite som jag pratade om innan. Börja kontrollera sin menscykel. Skaffa en sån app. För det kan förklara ganska mycket av varför man beter sig på ett visst sätt. Och det är så många vänner som jag känner som... haft sådana dagar där de bara ligger inne och inklusive mig själv också när man bara tycker att man själv är dålig, att man är ful, liksom ingen vill vara med en eller vad som helst, och sen kommer den där mensen som en chock när man går på toaletten och bara jaha, men det var bara min PMS, det var därför jag mådde så här. Och att just, men börjar man kontrollera för sin menscykel så är man lite mer förberedd. Och kan man också säga så här, ja, men varför är det att jag de här dagarna så känner jag mig riktigt dålig. Och kan kolla på sin app bara. Men vet du, jag har PMS. Och då kan man liksom bara säga så här. Nej, men de här dumma tankarna jag har. Det finns liksom inte så mycket fakta bakom det. Utan det är mitt hjärna som spelar lite spratt på mig just nu. Men det kommer bli bra om några dagar. Man kan tänka lite mer på det. Var mycket mer medveten. Och läs mer, prata mer. Och våga prata om mens, våga prata om premenstruella symptom. Och att det är inget fel att ha dem. Men har man problematik med den så finns det hjälp att få. Och det tycker jag man ska göra.
Varför tycker du att det här är viktigt, hela det här området?
Och jag tycker att det är så otroligt viktigt. Framförallt så tror jag att jag känner lite så att alla kvinnor som faktiskt lider av den här problematiken, kvinnor som vill skilja sig en vecka om i månaden, som kanske har det så pass jobbigt att de inte klarar av att vara hemma, att de tycker det är jobbigt att gå på affären eller vara med sina vänner eller gå på jobbet, att jag vill liksom ge dem en chans att kunna må bättre. Att det är viktigt att vi börjar upplysa de här problematiken, att det faktiskt finns, att det inte bara är liksom en social konstruktion eller att man inte längre ska säga till folk att åh, har du PMS eller, utan att faktiskt förstå att det finns en problematik bakom det. Vi vet inte än vad det är, men det är därför det är så extremt viktigt att vi pratar om det. Och att liksom att man bara är ärlig med att ja, men just nu har det jobbigt, det kommer bli bättre snart. Men medvetenheten kommer att hjälpa en ganska långt.
Finns det någonting annat som du tänker på? Eller någonting annat som du skulle vilja nämna?
Med menscykeln?
Överhuvudtaget som du känner att du skulle vilja...
Ja, alltså jag tycker att man ska läsa på lite. Att jag hoppas att ni som lyssnar kommer bli intresserade av och lära er mer om vad som faktiskt händer i er kropp. Ni tjejer och framförallt ni andra där som... Ja, killar eller partner, liknande föräldrar, allting, att ni skaffar en förståelse som vad som händer och att man kanske inte uttrycker sig bara om har du PMS eller sådär, utan bara att man kan förstå det, att just nu så är det någonting som sker och det är en problematik som man ska ta på allvar. Man ska inte skämta bort det, utan då kan man försöka vara mer snäll mot varandra och att man öppnar en kommunikation mellan sociala relationer där det är okej att man har en problematik. Och det är inte bara med PMS eller PMDS utan mentala problematik överhuvudtaget. Att vi ska behandla det likadant som att någon har brutit en ben. Då hjälper vi dem ur gatan. Och har man en jobbig dag på jobbet så ska vi hjälpa dem också. Så jag tycker absolut att vi hjälper andra, tar hand om varandra och försöker förstå varandra. Och snälla.
Perfekt.
Mm.
Då får jag tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Ja, men absolut. Jag hoppas att folk lärde sig lite mer.
Det tror jag absolut att de har gjort. Och då får vi väl tacka för oss för den här gången.
Mm, absolut. Så hoppas vi att alla tänker mer på mens och har en förståelse för PMS.
Tänk mer på mens nu.
Tänk mer på mens.
Ha det gott.
Hej då.
Hej.
Det här var alltså slutet på den här 2-avsnittspodcasten. Ett stort tack till dig Liselott och stort tack till Olivia också för förra avsnittet och till er som är hemma och lyssnar. Jag hoppas verkligen att ni har lärt er någonting. Om det är så att ni är intresserade av det här med stress så kan jag även tipsa om min andra podcast som heter Stressskolan där man kan lära sig om hur man kan bli bättre på att hantera sitt stress. Annars så önskar jag er en riktigt, riktigt fin dag och en riktigt trevlig vecka. Ha det gott, hej då!